If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ja, men det är ronden här, avsnitt 81. Med mig, Christian Unge, och hej.
Hallå, hej, Anders Tannak heter jag.
Och så har vi...
Mary Talmin.
Och välkomna alla lyssnare.
Ja, det är kul att vara tillbaka.
Känner du att det luktar fotsvett här?
Mm, nej, det gör jag inte. Jag har inte luktat så noga i och för sig.
Jag kände det. Jag kanske borde byta om. För en timme sedan stod jag på en orienteringstävling.
Jaha.
Men vänta nu, Christian, du var ju inte med och orienterade. Nej, blev du svettig av att titta på?
Nej, men man måste skugga. Min dotter är 10 år och har börjat orientera och inte kört så länge. Och nu var det liksom en orienteringstävling som de skulle hänga på snabbt. Och då skulle jag då skugga, det vill säga jag skulle springa bakom henne och hjälpa henne om hon kom vilse i skogen.
Mm.
Bara att jag kan ju inte orientera själv.
Nej.
Så det är ett problem. Och hon har ganska bra kondition, så att jag fick hänga, jag trodde jag skulle kunna hänga på jeans, men jag fick byta om till
träningskläder. Så du sitter lite halvsvettig efter du tränat?
Jag får ursäkta mig.
Ja.
Ja. Men apropå orientering, för vi pratade om det förra gången.
Ja.
Kring det här med om de smittades på 60-talet då via orienterarna emellan. När de sprang ut i skogen och rev sig på taggar och så. Och du har kollat in om det stämde, eller?
Nej, jag hade tänkt att jag skulle göra det, men
jag tänkte passning inte till infektionsläkaren.
Ja, det ligger ju på mig, jag känner det. Men däremot, vi har ju fått jättemycket mejl och folk har påmint oss om P3-dokumentären om orientera döden.
Just det.
Och den har ju, både jag och Märit lyssnade på den för flera år sedan, va? Eller hur?
Jag har också hört, jag kommer inte ihåg om det handlade om hepatit.
Nej, ingenting om hepatit. Nej. Men den handlar ju om varför dog de här elitidrottarna som orienterar i plötslig hjärtdöd.
Mm.
Och orienterarförbundet liksom gav den frågan i knät på en infektionsprofessor i Uppsala.
Ja.
Som har hållit på mycket med infektioner och idrott.
Mm.
Och han i sin tur hade en doktorand.
Mm, perfekt.
Som det blev liksom hans doktorsavhandling att ta reda på det här lite grann.
Så det tog några år att ta reda på hur det
stämde.
Ja, det
tror jag. Och det kom väl flera artiklar på temat. Och man funderade på klamydofila pneumonie. Och man funderade på Bartonella, som är en annan sån här lite konstig bakterie.
Mm.
Catch scratch disease heter det, va?
Mm.
Ja. Någon som har kontakt med katter och kattsaliv.
Mm.
Och exponeras och liksom den här Bartonella bakterien finns då i kattens munflora på något sätt, tror jag. Och man får feber och man får lymfkörtelsvullnad runt halsen, tror jag vanligast.
Mm. Nu var det här ett sidospår.
Det här är jätteovanligt. Det är ingenting man träffar på liksom. Men det var då en av hypoteserna. Kan det vara Bartonella som orsakade på något sätt hjärtmuskelpåverkan och i sin tur någon letal arytmi?
Men det var inte för att orienterarna hade fler katter hemma?
Utan... Nej, det tror jag inte. Utan de skulle väl då träffa på i skogen. Och det finns säkert fler djur som bär den här bakterien.
Det är många teorier de måste haft.
Ja, men det är en bra dokumentär. Och tack för tipset, alla lyssnare. Den kan man lyssna på.
Hörrni, jag vet inte, jag känner inte till om ni går i psykoterapi. Men
Nej.
Jag gör inte det för tillfället i alla fall.
Nej.
Eller, det här är lite för mig så här, min terapistund. Jag ser fram emot de här samtalen här nere i källaren med er.
Ja. Du tänker inte på att det är ganska många andra som lyssnar än mig och Mört?
Jag tänker bort det just för tillfället. Ja, men jag tänker inte riktigt på det nu när jag sätter mig här.
Nej.
Och jag ser fram emot att ventilera vissa saker.
Mm.
Och då kom på en grej idag som jag skulle vilja snacka mer om. Som har att göra med... som jag tror att man kan... Det har inte bara med sjukvård att göra, utan det har med... Liksom, personer på ens arbetsplats som är väldigt, väldigt värdefulla, sitter på mycket kunskap, klokhet och erfarenhet. Och hur liksom svår, eller vilken förlust de kan det kan bli när de slutar.
Mm.
Liksom oersättliga. Just nu helt enkelt så är det en läkare på vår klinik, Atik Islam heter han, som slutar.
Mm.
Och skitsamma till själen varför han slutar. Men vi har jobbat där i många år tillsammans. Han är... Det slog mig... Alltså jag har vetat att han ska sluta nu några veckor. Men så häromdagen nu när jag satt och... jag var bakjour och så vid 16:30 då har de flesta eller andra läkare på avdelningen gått hem. Men då hade jag liksom ett svårt fall som jag gick och fnula på. Så vid 16:45 så satt han kvar. För han sitter ofta kvar på kvällarna.
Mm.
Och så kunde jag bolla det här fallet med honom. Men då slog mig också vilken sorg det blir när han slutar. Mm. För jag tänkte, men vem ska jag bolla de här klurfallen med?
Mm.
Sådana fall som man liksom inte kan slå i några böcker eller på nätet. För att det är så komplext ibland med svåra fall. Ja, men, och ni känner säkert igen...
Mm.
Liksom, vikten av de här personerna som ni säkert har på era arbetsplatser.
Verkligen, och jag tänker att det handlar inte bara om deras kunskap och kunskapsbank, utan det handlar om att med vissa personer så blir samtalet väldigt konstruktivt och man själv liksom kommer på saker för att liksom den andra stimulerar en till det på något vis.
Mm.
Och att det där är väldigt personbundet.
Mm.
Och jag tänker att det är mycket som är så och som är väldigt viktigt inom sjukvården. Mm. Men som liksom inte alls finns med ur ett arbetsgivarperspektiv. Utan där är det liksom, tro inte att du är någonting, alla är utbytbara.
Mm.
Du ska liksom fylla en schemarad.
Mm.
Och oj hoppsan, nu slutar artikel vad nu heter. Mm, ja, då måste vi hitta någon annan med samma liksom specialistkompetens. Det vill säga bara på pappret samma titel. Överläkare eller biträdande överläkare vad nu är. Ja. Och så liksom sätter vi in honom på samma rad. Och så inser man inte att det kanske inte alls funkar med... de andra som han ska jobba med, att det handlar om samarbete, om team, om kommunikation.
Mm.
Att faktiskt individer är viktiga som individer.
Mm. Verkligen.
Ja.
Och precis som du säger, jag menar, man kan hitta någon med samma kvalifikationer, samma forskningsmeriter etc. Och sådär. Men det är inte alls, det säger verkligen inte att den personen går att byta ut med samma CV. Så att säga. Och i hans fall är det så att han är så fantastisk. Han kom från Bangladesh ursprungligen och är liksom den gamla skolans kliniker. Unge, har du känt på buken? Liksom? Han kan komma och liksom dra något fall och sen så, men hur var mjälten? Jag har inte känt på mjälten. Men gick inte, måste börja där liksom. Måste gå tillbaka till patienten och liksom känna på levern och mjälten och sådär. Och det är alltid liksom tillbaka till helheten. Anamnesen, det här klassiska. Vad har patienten berättat? Strunt i proverna. Känna och klämma.
Får jag bara
och det
göra
är så
en...
ofta som jag då, och vi alla liksom, när han drar sina fall, har missat någonting.
Mm.
Han börjar ofta liksom med, okej, jag har ett spännande fall på morgonen. Och sen så är det kan vara liksom en svullen hand, och så var det huvudvärk, och så var det ett konstigt utslag på benet. Man har ingen aning om vad det ska landa. Och väldigt liksom bristfällig svenska, så liksom fyller ni med engelska och så blir det en spännande historia och så kan det landa i kanske någon väldigt vanlig sjukdom med en väldigt ovanlig presentation eller något bizarrt liksom sjukdom som man knappt har hört talas om.
Mm.
Det är som en levande uppslagsbok.
Jag bara, förlåt, ja, en utvikning bara, ja, när du pratar, ja, om att han var en skicklig gamla skolans kliniker. Mm. Det där hyllas ju väldigt mycket, liksom folk som kan lyssna på blåsljud och verkligen höra skillnaden på olika klaffar och annat sådär. Mm. Och att det där har liksom tappats, att vi blivit sämre på det därför att vi har facit. Vi skickar alla på ultraljud av hjärtat. Mm. Och ja, det kan ju vara svårt att motivera sig själv till att superdistinkt särskilja olika blåsljud eftersom man ändå kommer skicka på ultraljud och få, ja, svaret.
Ja.
Men idag så satt jag på hjärtlabb, alltså där man bara gör ultraljud, mm, och hittade en intressant, men ett klafffel.
Mm.
Och då gjorde tvärtom.
Mm.
La på stetoskopet och lyssnade.
Jag hade hittade först på ultraljudet.
Ja, jag hade facit och jag visste liksom hur, att den var uttalad och så vidare.
Mm.
Och så undrar jag bara liksom, hur låter det?
Just det. Mm.
Det var väldigt lärorikt.
Lät det då som du förväntade dig?
Alltså, det var en aortainsufficiens, så kan ju vara ett diastoliskt blåsljud.
Mm.
Platsen där det hördes som mest var absolut motsvarande aorta.
Mm.
Men det är ganska svårt att särskilja ett systoliskt från en diastoliskt blåsljud. Ja, och jag tror att om jag hade lagt på nu höll jag på att säga proben, jag menar inte proben, vad fan heter det? Stetoskopet på akuten, då hade jag nog skrivit systoliskt blåsljud, punkt och mark.
Det är ju alltid det.
Liksom. Ja, slarvigt nog. Jag bara insåg att man kan ju faktiskt göra åt andra hållet. Man kan ju också liksom efter att ha fått ett CT-svar som säger att patienten har kolecystit, så kan man gå tillbaka och klämma och se liksom hur mycket ömmar det under höger arkus.
Men det är väl ett bra tips till alla studenter som lyssnar också. Att det är ju faktiskt ett ganska bra sätt att lära sig statusfynd på.
Mm.
Att backa när man liksom har en undersökning som säger någonting.
Jag
håller med det du säger om att förlora en värdefull kollega.
Mm.
Men det här, vad som gör en kollega som en person som man tycker om och som man uppfattar som bra liksom, när man liksom vill ha hjälp.
Mm.
Jag tycker det handlar inte bara om vad, liksom, egentligen vad man kan eller hur påläst man är eller sådana saker, utan det är nästan, tycker jag, som jag inte vad man ska jämföra med, så, liksom, som bra musiker sådär.
Mm.
Alltså duktiga läkare har ju
gehör.
Och de kan ha en väldig känsla liksom. Ungefär som en bra gitarr. Om du har två gitarrister så kanske du tycker om, alltså,
De är lika tekniskt drivna.
Ja, ja. Eller hur, va?
Men feelingen finns också.
Feelingen finns alltså en av de två.
Ja.
Och det går inte riktigt att
sätta liksom fingret på. Nej. Det är bara en känsla man får.
Men så är det också med riktigt bra kliniker, tycker jag. Mm. Att de har oftast en bra känsla.
Mm.
Och omdöme.
Omdöme är ett annat ord som...
Ja, och de liksom, i de här situationerna där man kan göra på en eller andra eller kanske tredje sätt, sådär, så de väljer ofta rätt. Liksom.
Ja. Just det. Men det är svårt
att veta vad det är, tycker jag.
Nej, men jag själv märker att jag håller på att gå varvet runt. För jag har ju varit, vilket ni har påpekat ibland, liksom, ultraljudsonanist och plockat fram den ultraljudet överallt.
Ja.
Och jag själv gillar liksom medicinska appar och teknik och så här. Ingen teknik, men jag sen så har jag liksom insett att du kan inte stoppa in allt i algoritmer eller liksom så där, utan i vissa fall så är det så mycket spretigare. Patienterna, de passar inte in i liksom mallarna.
Men då måste jag fråga en sak. Ni båda som är bakjourer, ni får ju, antar jag, ganska mycket samtal där någon beskriver en patient och beskriver då objektiva mätvärden säkert. Alltså blodtryck och CRP och kanske en skiktröntgens resultat och så vidare.
Mm.
Jag är ju sällan i den situationen. Det kan ju hända att man ringer till IVA och liksom beskriver en patient, men då är ju jag på huset och oftast går jag då ner till akuten eller vart det nu än är för att titta på patienten. För det är någonting som jag bara känner att det är i blindo om jag inte har sett patienten. Jag undrar, ger det mig någonting eller är det bara liksom någon stress? Förstår ni vad jag menar?
Ja, men det intressanta är att de där gångerna man sen går och tittar på någon som man hört om, då får man ju oftast en annan bild.
Ja.
Ja, frågan är hur ofta det är så. Ibland får man det och de minns man väldigt väl. Ja, de gångerna när man kanske, känner bara så här, ja, men den här är ju inte ett dugg sjuk.
Kanske,
men jag menar, är det inte ofta så att det överensstämmer? Eller hur vågar ni annars lita på någons version via telefon? Jag skulle inte våga. Jag ska åka in på varje samtal.
Nej, men jag tänkte ju säga det. Att det är ju det som är liksom den här erfarenhetsbanken man bygger upp i, när man träffar andra läkare då under utbildning. Att man, de drar ett fall. Och sen så kommer man och tittar. Och så inser man att okej, okay, ja, jag tycker det här stämmer överens med det, så som hen presenterade. Och så gör man det några gånger. Och efter ett tag så börjar man känna, okej, okay, jag litar på den här läkaren. Och då kanske man backar från att hela tiden gå och titta. Men jag håller med om att i fyra fall av fem gå in och titta på patienten. Och jag håller med Anders att det är väldigt ofta som man blir förvånad. För det kan presenteras med väldigt avvikande andningsfrekvens eller blodtrycksfrekvens. Så kommer jag, den här patienten ser ut att må ganska bra.
Mm.
Och en annan patient med samma liksom, parametrar skulle må piss.
Mm.
Ja, men det liknar ju lite grann de här liksom, triage-systemen. Rätts eller Mews eller, eller så. Att de här olika poängen, jag menar, okej, de säger såklart vissa saker, men de säger ju inte allt. Man kan gå in med en som är skårad som att det är en svårt sjuk patient, så tittar man så tycker man inte det verkar vara så sjuk, och tvärtom.
Mm.
Någon som inte skårar och där, är jättesjuk. Ja,
och där har jag håller verkligen med dig, men sen vet man ju också att det är ju mer patientsäkert att använda såna här
scoringsystem,
till exempel vid triage på akuten, än ha omdömen. Därför att det här är omdömena som individer gör och som kan handla om gehör och klinisk blick och så, är ju också baserat på fördomar.
Mm.
Det vill säga, den där som avviker lite missar man.
Mm.
Men den kanske man skulle fånga upp på en osynligt vanligt hög andningsfrekvens eller någonting annat. Mm. Förstår ni vad jag menar?
Nej, men visst, absolut. Nej, det är inget försvar för att liksom strunta i den där.
Nej. Det är väl både och som behövs, men återigen det du säger här om att förlora en viss specifik person.
Mm.
Det är ju, alltså, återigen, jag tycker att dagens system inte erkänner att vi är olika, oavsett om vi har exakt samma formella kompetens.
Just.
Och att vi också fungerar olika bra ihop. Alltså att du och jag, Christian, kanske jobbar jättebra och liksom har, du litar på mitt omdöme och du kan bedöma mitt omdöme, eller vad man ska säga. Medan du och jag, Anders, jobbar förskräckligt ihop. Nu menar jag verkligen inte att alltså, det blir bara
Men det, vi kan ha det som exempel.
Vi kan ha det som exempel. Nej, och att därmed så kan det liksom bli en enorm förlust för en klinik med när en specifik individ slutar.
Ja, och att inte då, det beror ju på hur stor kliniken är så att säga, men ofta kan man ju liksom lite på något sätt individanpassa uppgifter och placeringar. Och
jourer, vilka jourer, som jourer ihop. Och,
exakt. Ja. Mm. Mamma, lita på mig. En annan grej, det snackas mycket om fakta och fake news och sådär i media.
Mm. Kring Donald Trump och sådär.
Ja, bland annat. Och Har ni följt liksom debatten kring de här bloggarna, poddarna, Hanna Amanda som var de säljer kostpreparat eller reklam för det?
Nej, men jag
såg bara idén att Konsumentverket nu ska granska eller något sånt. Jag förstod inte riktigt.
Nej, men att det vadå, det bygger väl, alltså en del kändisar gör reklam för kostpreparat och sen så finns det inte riktigt vetenskaplig grund för det de säger, kan man säga.
Nej, så är det väl.
Och de har liksom stor makt att påverka sina lyssnare och läsare.
Mm.
Och
så nu tänker du lansera ett vitaminpreparat?
Ja, eller? Precis!
Jaha! Intressant, berätta.
Nej, men då tänkte jag på en annan grej med C-vitamin. Nej, men tankarna gick från kostpreparat och vitaminer till C-vitamin.
Ja.
Läste ni om den här sepsisstudien som de har gjort där de visar på väldigt bra resultat på svårt sjuka sepsispatienter där de gav C-vitamin, B-vitamin, tiamin och kortison?
Ja, jag läste efter att du skickade till mig.
Suck. Nej, men sepsis är ju ett favoritämne. Det tycker ju du också. Du gillar ju sepsis.
Absolut. Jag bara blev sjukt misstänksam över den här studien. Ja. Den är väldigt liten. Det var liksom halleluja-formuleringar. Mm. Det var extrema effekter.
Ja.
Och dessutom är det då en cocktail av, C-vitamin, fine. B-vitamin, fine. Och sen kortison, som det finns väldigt stora, upprepade randomiserade studier som har visat att det är farligt vid sepsis. Jag blev inte övertygad.
Du är inte lite sådär ändå nyfiken. Ja, men bakgrunden, vi kan bara dra jättekort bakgrunden. Sepsis, allmänt tal, blodförgiftning. Svårt tillstånd där kroppen reagerar väldigt kraftigt på någon infektion. Och massa organ kan påverkas av det där. Och många av de här patienterna hamnar hos dig, Märit, på intensivvården. Ja. Då de är väldigt, väldigt sjuka. Och det är hög mortalitet. Många dör.
Mm.
Förut sa man ungefär 40% dog, men det är väl kanske bättre siffror idag egentligen med modern sjukvård, intensivvård. Men där man har, det finns hundratusentals studier kring sepsis. Och nu råkar det vara lite mitt forskningsområde, och du kan mycket om, du kan också mycket om det, Anders. Och då var det en studie som gjorde förra. Det finns en kille som heter Paul Merrick. Han är sydafrikan. Och han är väl, jag vet inte om han är kontroversiell, men han gör många sepsisstudier och verkar vara liksom en, i alla fall, ja, men han forskar mycket och han är en debatterar mycket kring sepsis. Och då hade han liksom, vad jag förstår så är han chef för någon intensivvårdsavdelning, och så hade han haft en svårt sjuk kvinna, tror jag, en patient som i princip de trodde skulle dö till nästa dag, eller hur? Och så i någon slags desperat försök så gav han den här, du var lerande.
Det är så anekdotiskt. Man vet ju att patienter med sepsis kan dagen efter helt plötsligt bara må mycket bättre.
Ja, det här är bara, jag bara refererar till
vad jag har läst. Fine,
och då så gav han i alla fall en cocktail av C-vitamin, B-vitamin och kortison.
Ja.
Och nästa dag så levde patienten.
Ja, jag förstår. Okay.
Sen så gjorde de en studie där de delade in patienterna i två grupper. Och de gav den ena gruppen då den här cocktailen, 47 patienter, och den andra gruppen inte samma cocktail. Och då var det ändå så att patientgruppen som de gav den här cocktailen, där dog 8% av patienterna. Och i den andra gruppen var det 40%.
Oj, det är en otrolig behandlingsskillnad.
40-8%.
Men fråga,
och det är en liten, som märkt, okay, det är en liten studie, det är en icke-randomiserad. De har inte slumpat det här.
Ja, det var inte en RCT.
Nej, det var inte en RCT.
Nej, utan det var,
och de
körde en period sitt protokoll och en period därefter inte protokollet.
Vad jag förstår. Ja, det här kan vi, men det är en singelstudie, det är en liten grupp och framförallt som jag sa, det är tre preparat man provar samtidigt.
Det låter som en sorts före- och efterstudie.
Ja,
exakt. Före så hade de inte cocktailen och då gick det på ett sätt.
Ja.
Sen inför de sin cocktail, då gick det på ett annat sätt. Ja.
Vi reserverar den. Men
jag är inte läst det alls.
Och du sa att det finns många invändningar. Och nu så kommer ju de studera det här.
Mm.
Men så här, det jag tycker är fascinerande är det här liksom, vid en sepsis så är det jättemycket som påverkas kroppen. Många, om vi skulle mäta massa värden, massa ämnen, så skulle säkert väldigt mycket vara påverkat. Vissa saker mäter vi och monitorerar och så, och särskilt ni på intensivvården. Men just C-vitamin är ingenting man tar, eller hur? Och så hade han liksom en teoretisk grund för varför man skulle ge C-vitamin. B-vitamin kommer inte riktigt ihåg varför. Jag vet inte riktigt. Och så kortisonen. Men just det här att liksom,
alltså jag måste bara säga att den här teoretiska resonemanget som sannolikt stämmer, det var ju både baserat på råttförsök och liksom generellt provtagningar på sepsispatienter.
Ja.
Där man då ser att man får en depletion, vad heter det då?
Uttömning
av C-vitamin. Och vi vet att C-vitamin är väldigt viktig kofaktor för att producera då adrenalin och noradrenalin som kan göra att man överlever då i samband med sepsis.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Precis samma teoretiska resonemang fanns ju bakom glutamin och att man skulle ge glutamin till sepsispatienter. Mm. Och man kunde ju verkligen visa att låga nivåer, att det skapades, det blev liksom en essentiell aminosyra i samband med sepsis. Och så började man ge det hejvilt. Och sen så kom det då en studie som visade att det snarare försämrade överlevnaden. Ja. Så att jag menar, även om det, alltså, vi vet ju inte, säg att man mäter låga C-vitaminnivåer, det kanske bara är en indikator på en mer sjuk patient.
Exakt.
Och att det kanske inte alls botas av att man liksom tillför C-vitamin. Mm. Det kanske bara är en proxy. Alltså det finns ju massa med...
Men tänk om!
Jo, tänk om. Det är helt underbart.
Just C-vitamin, ett vanligt enkelt ämne som inte är farligt. Det var ju så fantastiskt om det var så.
Jag förstår att du gillar hela idén och vad du har läst också. Men det är ju lite som att säga. Det finns ju flera studier som först haft positiva fel. Ja. Alltså adjuvant behandling vid sepsis. Mm. En tilläggsbehandling vid sepsis. Mm. Utöver syrgas, vätska, antibiotika, sådana saker som alla är överens om. Som man har prövat lagt till någonting, extra faktor. Mm. Och det har handlat om kortison, och det har handlat om antitrombin, och det har handlat om rekombinerat protein C.
Yes.
Och sådär va. Mm. Och många av de här har ju då i de här första studierna verkat bra, lovande och sådär. Ja. Sen har det gjort större studier, randomiserade studier.
Och så funkar det inte.
Funkar inte.
Och vissa är till och med farliga.
Och vissa är till och med farliga,
ja.
Någon är ju Fleming.
Någon är Fleming. Någon har kommit
med nya presseliner. Ja, och det är därför man ska fortsätta att göra studier. Jag har ingenting emot att man gör en större kontrollerad randomiserad studie på C-vitamin. Absolut inte. Jag bara det att jag är skeptisk till om det kommer ha effekt. Men det är jättekul om det har det. Och det är ju väldigt kul om en sån simpel grej som C-vitamin skulle kunna förbättra överlevnaden jämfört med liksom superavancerade dialysmaskiner med specialfilter som ska absorbera upp olika interleukiner. Alltså,
billig, enkel, ofarlig relativt, eller ja, i princip. Så att det är bara det, alltså att någonting som vi har liksom under näsan men vi inte tänker på att använda.
Men det är ju en otrolig behandlingseffekt om det som du
den
sa.
Den är osannolik. Det där
alltså,
kan
vad på intensiven har sådana behandlingsskillnader? Vilken åtgärd? Det är ju knappt
att och jag menar, allting var ju så att säga, det var ju likvärdiga grupper så, och det var samma.
Dessutom är det inte väldigt det konstigt hög mortalitet innan.
Jo.
40%
enligt Apache-score och enligt liksom dödlighetsscore. Det man, alltså, utifrån det patienten presenterades med så hade de en förväntad dödlighet på 39-40% i båda grupperna.
Okej.
Okay. Mm. Så att båda hade samma förväntade dödlighet. Och de var liksom precis jämfört. Jag kollade i de tabellerna. Det var lite skillnad i ålder. Men annars. Vänta nu 3 år. Ska ni få se att vi ger alla patienter med sepsis C-vitamin.
Ja, men vi återkommer. Det blir väldigt spännande.
Hur mycket gav de då?
1,5 gram.
Vad är det, en brustablett om man har sånt här rör hemma i skåpet?
Jag har dålig begrepp. Ja. Jag
vet att det var ganska mycket B-vitamin i varje fall. Det var ju 200 alltså 200 milligram gånger två. Och vi ger ju liksom, om man bara ger sån här profylax för att få Wernicke, ni vet. Och då ger vi ju Ja, förut gav man ju 50 milligram gånger två. Nu ger man väl 100 milligram ja, gånger två. Gånger så två. Att det var en ganska hög dos.
Mm. Och sen kortison gånger sex var det nu var.
Ja, kortisonet var ju det konstigaste i det här.
Mm. Men det kan man väl ge om någon har liksom en vasopressor och sätter en septisk chock.
Mm.
Lite solikortef.
Ja. Men,
nu blir det väldigt tekniskt nu, för alla som inte är sepsisnördar. Men ja, du verkar gripa någon studien helt enkelt.
Och det var en fin loop tillbaka till din den första kliniska studien, C-vitaminstudien där på skeppet. Kommer du ihåg den du drog tidigt?
Skörbjugg.
Skörbjuggsstudien.
Men jag måste bara fråga en sak. Det här med att alla är så överens om att C-vitamin är ofarligt och knappt går att överdosera.
Mm.
Det är väl därför att man har liksom en mättnad av upptaget i tarmen.
Mm.
Så att jag menar, liksom, behöver man inte mer C-vitamin så kommer man inte absorbera ur tarmen. Är man säker på att det är lika ofarligt att överdosera intravenös? För här gav man ju patienterna rakt in i blodet.
Just det. Vet jag. Och salat. Syrekristaller kan man ju få utfällt. Njurskada kan man ju få.
Ja, och det kunde de inte visa den här studien på 12 patienter.
Var det här någonting man gav dygn efter dygn? Eller var det liksom...
Cocktailen gavs under 3 dygn.
Ja. Okay. Ja. Mm.
Och sen går de upp och går
men
hem.
Men jag menar, hon som blev bra dagen efter och gick hem. Liksom, där kunde man väl sluta med cocktailen på direkten.
Jag ser antydan till hopp i dina ögon, Anders.
Ja.
Lita på mig, pappa, lita på mig, jag vet vad jag gör.
Jag tänkte, vi är ju verksamma i Stockholm, eller hur? Och vi är därför lite Stockholmscentrerade. Ja. Kan vi inte hjälpa? Det verkar fånigt om vi skulle prata om hur det är ute i landet, eftersom vi inte jobbar där.
Men, du borde stafetta med det, och komma ut i landet. Och...
Ja, vi kanske skulle göra det. Men jag har varit ute i landet faktiskt.
Yeså.
Jag har besökt 3 olika sjukhus.
Har du vänsterprasslat?
Ja, här under våren och träffat lokala prövare i en klinisk studie som vi driver från Folkhälsomyndigheten.
Okej.
Och ganska kul tycker jag.
Mm.
Åka tåg och bestämma tid och träffa någon och hälsa och...
Du åker tåg.
Äta lunch ihop och sådär.
Du tar inte
så
din...
du har provat olika sjukhusmatsalar. Det är spännande. Hur står de sig gentemot Stockholms botten?
Nej, men så jag har inte ätit i matsalar. Jag har mer liksom ätit i ett litet något, möteslokal och sådär.
För att de köper någon deli-mat. Takeaway.
Det var ett jättegod mat nu senast stället jag var på. Men det var inte det jag kom till. Jag tänkte på 2 saker. Det ena är sjukhusbyggnader.
Ja.
Vad, det finns liksom exempel på dåligt underhållna byggnader. Alltså sjukhus som såg ut som de gjorde liksom mitten av 80-talet. Och sen har inte så mycket hänt.
Nej.
Man kommer in i entré och där är liksom ett kapprum kvar liksom ungefär.
Mm-hmm.
Men man använder det då liksom, ett kapprum.
Mm-hmm.
Och sen så liksom gamla materialval och liksom tråkiga färger och...
Men kan det inte vara lite så där skönt retro-feeling när du kommer in på...
Nej, jag får inte retro.
Du kan inte nämna vilka sjukhus.
Nej, jag vill inte göra det. Okay. Men vet du, man får snarare liksom DDR-känslan.
Förutom NKS är det inte liksom ganska omodernt på de andra sjukhusen här i Stockholm?
Jo, är det. Det är också eftersatt och liksom slitet. Och, men det finns grader i det här liksom. Och en del miljöer är verkligen... Man undrar hur det kan fortsätta se ut så här. Liksom.
Jag hade en reflektion kring det här att många sjukhus antingen är väldigt höga byggnader eller också ligger högt. Och att det kan bli fantastisk utsikt från sjukhus. Mm. SÖS då, som jag är på till exempel, har ju fantastisk utsikt.
Ja, det är nästan
eller hur, som ligger. Men Danderyd, även
också
om...
Fint.
Ja, men faktiskt. Så man kan liksom se ända bort till Kista torn och sådär.
Man ser mycket natur på Danderyd.
Ja, man står liksom en tidig morgon på förlossningen på 9:e våningen och ska lägga en epidural och tittar ut över Gryning, Stockholm.
Det är fint.
Det är jättefint. Och nu var jag förra veckan på urologen på Sankt Göran.
Mm, hur är det då? Oj.
Är du baksjuk?
Ja, det är.
Ska vi pausa eller får vi höra det här sånt?
Nej, vi tar
Okej, vi passar lite. Märit, Sankt Göran var du på?
Ja, men då var jag i varje fall på urologen på Sankt Göran. Mm. Och det ligger på 8:e våningen. Sankt Göran ligger ju också högt.
Ja.
Det ligger ju också på ett berg. Ja. Plus att eller berg, vad fan det nu är, kulle kanske, men skitsamma. Ja. Det är en uppförsbanke med cykeln i varje fall att ta sig dit. Ja. Och så på 8:e våningen. Att det var helt fantastiskt.
Mm.
Det var så vackert förra fredagen. Det var ju sol och liksom lite vårkänslor.
Mm.
Och så såg man hela Stockholm. Oj. Och det var så roligt att liksom försöka identifiera vilken kyrka som är vilken. Och vad var det där för grön kupol i rådhuset? Nej men vänta, hur ligger det i förhållande till stadshuset? Det där ligger ju bakom. Det var, alltså vet du, jag kunde stå där i en timma.
Nej men jag förstår det. Och
jag tänker att verkligen men, om det kan vara så från patientrum. Det här var från en korridors
fönster.
Men om det kan vara så från patientrum. Tänk vad uttråkad man måste vara och ligga på sjukhus.
Verkligen.
Om man då kan ligga och kolla ut över liksom Stockholm och identifiera alla kyrkor. Då har man i alla fall dödat lite.
Jag måste bara fråga höjden. Där. Menar ni att Danderyd Sankt Göran ligger lite högre? Alltså, det är
alltså SÖS gör ju det och Sankt Göran gör det.
Danderyd är högt.
Det är det att det är höga byggnader också. Ja.
Men får jag säga en sak? Kan vi inte be sjukhusanställda mejla oss?
Jo.
Alltså ronnepodcast@gmail.com.
Ja.
Alltså era utsikter.
Ja. Vackrast. Eller,
ska vi ha tävlingen vackraste sjukhusutsikten i Sverige?
Det kan vara bara inspirerande.
Jag kan tänka mig att Visby kommer att komma högt. Alltså, de tittar ju
över
havet.
Ja, de ligger över havet där.
Men SÖS med Årstaviken.
Alltså det här,
och Globen
där till vänster. De är sådana lokalpatrioter på Södersjukhuset.
Ja, jag SÖS kommer inte komma på topp 10.
Jag har precis hyllat Sankt Göran och Danderyd.
Ja, om vi tar med landet här, hela landet, nej, då kommer vi bli utskåpade.
Ja.
Örnsköldsvik, det gjorde AT. Mm. Högt upp, jättefint.
Ja, det kan jag tänka mig.
Bukten där, liksom, jättefint. Hoppbacken till höger.
Ja.
Gustavsbergs vårdcentral är ju känd för att ha panoramautsikt över havet och öppen spis. Eller öppen, eldstad i fikarummet. Det här har jag bara hört
riktigt. Fikarummet för personalen?
Personalen.
Du menar i patientväntrummet? Hade varit
nej, så kommer du där med din syrgasbomb. Då är du kört.
Men ett inspirerande sjukhus är Riket, Rikshospitalet i Köpenhamn. Mm. För det är ju liksom, vad jag kommer ihåg, huvudbyggnaden är ju liksom verkligen en stor koloss. Minst 9 våningar hög. Och patientrummet, precis som du sa, Marit, verkligen så här glas från topp till eller tak till tå.
Mm.
Jättekult hus.
Mm.
Förlåt, du var inne i någon annan.
Nej, men det andra jag tänkte på när man åker runt i landet, det är om man tittar på bilarna på parkeringen.
På sjukhusparkeringen?
Ja.
Det skulle jag aldrig titta på.
Det är väldigt vältvättat ute i landet.
Att du ens har noterat det är ju bisarrt.
Folk sköter om sina bilar. Och,
till skillnad från Solna?
Ja, men till skillnad från mig själv och hur det ser ut i Stockholm och trafiken.
Men är det för att vi har mer avgaser och damm i Stockholm? Eller
ja, antingen är det väl det, att det är liksom mer trafik och skitigare.
Mm.
Eller så kanske man har mer tid utifrån stora städerna. Att man har liksom tid att stå i en tvätthall och liksom göra bilen fin.
Nej, men vänta nu.
Man har inte så mycket pendlingstid.
Men Anders, det är väl en prioriteringsfråga. Om du slutar titta på något program på Netflix så skulle du också ha tid att tvätta bilen.
Det är sant, i och för sig då. Men ändå, jag tycker nog att det var så när jag såg mig omkring i landet.
Men det kanske var hyrbilar mycket du såg. Alltså nytvättade hyrbilar för att det var mycket stafettläkare som
kan man få en hyrbil som en del av sin stafettavtal?
När vi gjorde AT i Örnsköldsvik så fanns det... Renault Megane var det.
Någon typ av kombi.
Alltså, jag vet nästan mer om Christian sa till Örnsköldsvik än om min egen stad.
Du vet att de...
Vad gjorde du åt det?
Örebro.
Uh-huh.
Gjorde du?
Ja. Man ska ha gjort åt till en stad som börjar på Ö, Märit.
Ja, nej.
Örkeljunga.
Det gjorde inte jag.
Men Örebro, det visste jag faktiskt inte. Vad byggnaden där... Är det en huvud... Är det en stor... Nej, bara kan se framför mig. Det är också en ganska stor koloss, va?
Jo,
där har jag varit.
Jo, det var det.
Ja, fast det var ju inte liksom... Inte så kul. Nej, och inte så hög.
Nej.
Utan mer bred, känns det som.
Det ligger liksom lite öppet. Det är ganska öppet runt omkring.
Ja, och det ligger en å nedanför.
Ja.
Blåsigt, kan jag tänka mig.
Nej, var det så blå? Jo, men inte som Uppsala. Det blåser mer.
Ja. Jag tycker det är två tävlingar, fototävlingar eller fotouppmaningar. Alltså det andra är matsalar.
Ja, sjukhusmatsalar. Vill du se det också?
Jag vill gärna se inspirerande sjukhusmatsalar för att jag lider på Huddinge sjukhus. Alltså det måste vara Sveriges hemskaste matsal. Både alltså, innehållsmässigt
och miljömässigt.
Sodexo.
Det vågar inte jag säga, men
vadå?
SÖS matsal är väldigt säker. Med en uteservering, men den är ju faktiskt fin. Det.
Ja. Den är härlig. Ja.
när man får ett larm och ska gå till akutrummet.
Får du ofta det?
Nej, men det händer ju. När jag är dagjour på akuten.
Och, det är sepsislarm på akuten.
Då gäller det bara att ha C-vitaminsprutan redan.
Ja, så då har jag lärt mig av Christian.
Då behöver du inte ens gå ut från akuten. Du kan skicka hem direkt från akutrummet.
Antagligen.
Ja. Istället för antibiotika.
Men det jag skulle komma till nu, hörni, det är... på akutrummet så finns det ju massor med apparater och läkemedel och monitorer och sånt där. Men så finns det också en dator. Mm. Och där kan man ju då få rapport från ambulansen vem som kommer in.
Vänta, vad säger du? Rapport?
Personnummer. De har ju ringt och berättat att den här patienten är på väg in.
Ja. Jaha, du menar innan ambulansen kommer in så kan du ställa dig och läsa på det. Jaha.
Då kan man knappa in personnumret och sen så får man ju då en sjukhistoria och en bild av vem det är som är på väg in om 3 minuter.
Men det är ju bortkastat.
Det var det jag tänkte ta upp. För här vet jag vad du tycker, Christian. Jag vet att Christian har liksom en...
Freestylar, vill liksom bilda sin egen uppfattning. Ah. Inte bli präglad av vad som har tidigare skett.
Ja. Visst vet man att Christian har
vänta. Christian behöver inte en anamnes, utan det räcker med ultraljudsapparaten.
Ja, det är också.
C-vitaminsprutan, så är allting
läst. Han vill inte ha någon fördom. Han vill liksom känna sig som ett blankt papper. Gå in i rummet, känna in stämningen, se patienten som kommer in där på våren. Ta en anamnes, lyssna liksom sina instrument.
Och du, Anders?
Jag tycker tvärtom. Jag tycker att det är jättebra att få den här informationen. Vem det är som snart kommer komma in.
Mm. Ja, men då kommer Anna, 88 år, in. Ja. Och du står där och läser som en blådåre.
Nej, det gör jag inte.
Och liksom, och hon har hjärtsjukdom, haft hjärtinfarkter och högt blodtryck och diabetes. Och du tänker så, det måste vara hjärtat, det här hjärtinfarkt. För hon kommer in med bröstsmärtor. Mm. Och så går du fram och så tittar du och sen så letar du på EKG och du tycker verkligen att det måste vara kärlkramp. Och då tänker du bort alla de här små diagnoserna som det faktiskt skulle
kunna vara. Nej, men det jag skulle vilja säga är det. Jag tycker liksom att i journalen så finns det ju någonstans ändå ackumulerat massor med kunskap från flera doktorer vårdbesök tidigare. Mm. Och de har liksom gjort utredningar och de har liksom kommit fram till saker och sådär. Mm. Jag tycker det känns lite förmätet att tro att jag, om jag bara sett nollställer mig själv som ett blankt blad och så kommer in en svårt sjuk patient där på några minuter ska jag liksom bilda min uppfattning om precis allting. Liksom. Mm.
Alltså jag tycker, att, nu måste jag bli så här diplomat, men jag tycker faktiskt att ni båda har rätt. Alltså, å ena sidan så vore det ju förmätet att inte bry sig om historien och tidigare kollegors liksom, bedömningar.
Vi kanske ska jobba bra ihop, tror jag.
Nej, men nu kommer motsatsen här. Å andra sidan så finns det ju en risk att man snöar in på gamla spår och faktiskt inte är helt open-minded och missar det osannolika eller det oförväntade. Mm. Men, här vill jag bara säga en sak till. Är det inte förbannat svårt att bilda sin uppfattning nu för tiden? Särskilt om det, vad hon nu hette, Agda 82. Ja. Att det finns så extremt mycket journalanteckningar. Jo. Så att det är liksom... Det är nästan patientosäkert, därför att det går liksom inte särskilt inte på 2 minuter innan patienten kommer in på larmrummet, men överhuvudtaget på akuten med den tidsbrist man har att sätta sig in i en patient. Och så står det här superrelevanta någonstans på en anteckning från en annan klinik bland 150 andra anteckningar i en rad. Mm. Det är så himla lätt att missa den raden. Det har jag verkligen tänkt på nu när jag har varit på akuten, det var länge sedan jag var där. Mm. Men nu när jag liksom är tillbaka, att det är liksom ett snår och att den här journaltyngden som nu är och som bara växer och vi liksom är skyldiga och ålagda och liksom dokumentera mer och mer, att det faktiskt skapar det, i syfte att skapa mer patientsäkerhet så blir det precis motsatsen.
Mm. Det blir ju alltså take care tycker jag bara är bra. Det är ganska lättfattligt och alltså jämfört med andra journalsystem. Men precis som du säger, det är liksom en djungel av information som ska skannas igenom. Ofta för patienterna har varit inne mycket och har väldigt många sjukdomar. Men jag måste bara säga, oj nu drar du ner micken här. Men det är en tidsaxel vi pratar om. Det ena först, det andra sen. Jag älskar också take care. Jag menar, herregud.
Älskar du take care, Anders? Har du sagt det?
Nej, jag hatar take care. Jag har sagt att jag tycker om att ha information om patienten.
Ja, okej. Och vi jobbar med skit. Jörn Schultz, nej. då hade vi pappersjournaler.
Ja.
Så att jag gillar, jag ska dator. Jo, men vänta. Jag menar bara att när patienten kommer in till akuten så tycker jag personligen, jag respekterar att du gör något annat Anders, att ta hand om det här på det akuta först. Titta från topp till tå och isolera. Vad är huvudproblemet? Sen går jag till datorn. Jag vill bara inte göra det där först. Jag vill inte gå till datorn.
Varför? Nej, okej. Okay. Nej, men visst.
Men jag måste säga nu då. Sist jag var på akuten på så kom det in ett larm. Mm. Och då larmade ambulansen att det var en bredd ökad takykardi. Alltså att hjärtat slår snabbt och med bredd ökade slag. Och då kan man ju misstänka att det är själva kammaren då som har en arytmi, det är väldigt, väldigt farligt och då ska man liksom, ja, då måste man verkligen vara på topp vad ska säga. Och då gick jag snabbt in och bara kollade ett gammalt EKG och såg då en bredd ökade QRS-komplex, det vill säga att patienten har ett skänkelblock, det vill säga då är det sannolikt ett förmaksrimmer.
Tycker det skulle då Christian inte
det? Nej, precis. Det tyckte jag var ganska bra. Jag behövde inte läsa igenom någon journal. Jag bildade mig inte någon förutfattad mening. Utan där liksom bara riktade jag min sökning innan för att liksom mentalt vara förberedd på. Eller?
Jo, just i det fallet. Det låter vettigt. Men något annat du sa där i din utläggning om take care, Merit?
Men får jag kommentera? Ja, sure. Det här att journalerna har blivit så långa. Ja. Det är så många sidor, så mycket information. Mm. Det finns ju liksom patienter med väldigt långa medicinlistor.
Mm.
Och då tänker man ju så här, men det här är orimligt mycket mediciner på den här patienten.
Mm.
Där måste vi sätta oss ner och sanera på något sätt.
Mm.
Ta bort några stycken kort sagt. Man kan ställa samma tänk runt långa journaler. Att är det liksom, jag bara hittar på nu, 50 sidor.
Mm.
Det måste rensas.
Ja, rensas, eller tänk om en patient hade en PAL. Tänk om det fanns en PAL som med jämna mellanrum sammanfattade sjukhistorien.
Mm.
Det mest relevanta.
Mm.
Att det här är en patient med de och de sjukdomarna som har vårdats på sjukhus 4 gånger senaste året på grund av kolexacerbation.
Och den skulle se ut på
vi har gjort de här utredningarna, vi vet att lungfunktionsnedsättningen är så här och så här. Alltså, den skulle heta något specifikt.
Ja.
Nu är du bakgrön.
Ja.
Okej, vi avrundar det här ämnet. Tack.
Det var allt vi hade på att bjuda på idag.
Mm.
Jag är så usel på att avsluta ronden på
det
är inte min grej.
Hur länge ska du vara jour nu i natt? Eller är det bara ikväll eller i natt?
Nej, i natt ska jag sova med en mobil bredvid.
Och då blir det meronem?
Varannan. Nej, hörni, det var kul att träffas. Och hoppas ni som lyssnat tyckte det var ett okej avsnitt. Eller helst bra.
Ja.
Nästa gång vi hörs är väl om typ 2 veckor.
2 veckor ses vi, absolut. Mm. Tack för idag.
Ha det bra.
Ciao. Ciao.
One-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way, because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.